Du har hört Okrossbar. Av och med Martin Jonols. Utgiven av bokförlaget Hör upp 2007. Kapitel 1. Det var en kristallklar kväll i slutet av april. Lojo sval som en bakfull fotomodell. Himlen var violett, blålila, som om någon äntligen fått nog och slagit solnedgången på käften. Jag joggade med lätta, febrila steg förbi 100-kiloshannarna på vakt vid entrén till Berns salonger och slank in på röda rummet. De plyschröda fåtöljschabraken gapade ännu tomma. Några helkonserverade servitörer, som dröjt sig kvar sedan kalla kriget, skret fram som siklöjor, med liknöjda men bestämda viftningar med stjärtfenorna. Här och där syntes glesa stim av magra punkpojkar från de södra förorterna. Efter en förspild pubertet med sönderspelade Bowie-skivor och skalövningar i dystra pojkrum i höghus i Farsta rabblar de nu pliktskyldigt Majakovski-poem mot de avmätt lyssnande kristallkronorna. Kvällen var tidig, full av löften som en påtänd bilhandlare, och jag kände redan den där lätta foglossningen i medvetandet. Vid ett fönster satt min gamle vän Subbe i en grosshandlarsoffa och försökte konversera ett par kylskåpskalla förortsmadonnor, bjuda dem på cigaretter, hälla upp mer sunkvin i deras läppstiftskladdiga glas, råka smeka dem med de avspända böljande rörelserna hos ett vattenlik. Subbe, obsklasselev och pedofilknackare av den gamla skolan från Hökarängens centrum, hade inte helt nyligen gjort lumpen i Karlsborg. Efter en ovanligt stökig permission hade han skrivit ett kort brev till sitt befäl där han i stram stil bekänt att han efter en personlig kris blivit trotskist, vegetarian, kristen och homosexuell, skickat tillbaka sin basker och bett fallskärmsjägarskolan hoppa upp och knulla sig i arslet. "Det är vi som lever", skrek jag och kände redan att jag helt förlorat behärskningen. "Vi fick stålarna." Sedan Subbe hade besökt mig på teaterskolan där jag gick på den tiden och suttit en hel dag och betraktat flickorna i klassen med minen hos en nyfångad abborre just när man vrider nacken av den, hade han blivit fanatisk teatervän. Under en febrig, dimmig natt skrev jag en ansökan till Antonia Axelsson Jonssons stiftelse för allmännyttiga ändamål. Tiden var nu inne, framhöll vi, att starta ett hängivet ungt teaterkompani som i betongförorterna, på ungdomsfängelserna och på natthärbärgena skulle spela pjäser, vitglödgade av avsky mot droger, våld och den destruktiva livsstil som spred sig som en gräsbrand i landet. Redan efter några dagar hade en hövlig dam ringt och frågat efter våra personbevis, och nu var pengarna insatta på mitt konto. I min hand höll jag ett hjärtligt brev med lyckönskningar och begäran om noggrann redovisning av vårt fortsatta arbete. "Jag har 20 000 spänn i småsedlar i bakfickan", råmade jag mot kristallkronorna. "Inte ett öre får vara kvar i morgon bitti." Flickorna i Subbes sällskap, Lena och Miriam, verkade lika fascinerade av vårt skrävlande som hade vi rabblat Antonia Axelsson Jonssons blodsockervärden utantill. Men vi kom ändå överens om att ses hemma hos Lena på Kommendörsgatan på Östermalm efter att Subbe och jag fått ett ärende undangjort i Humlegården. Snart skyndade Subbe och jag som katter i mars längs ödsliga, brackiga smågator. Omständigheterna hade inte fått oss att överge vår favoritsport på den tiden. Att sparka bort backspeglarna på exklusiva bilar och, om det var en särskilt snobbig bil, hoppa jämfota i takt på taket. När vi klev ner från en nygräddad, skinande Mercedes 450 SLC Novo Rich parkerad på Riddargatan öppnades höger framdörr och en kvinna i 30-årsåldern med stickad Chanel-dräkt, lärarinneglasögon med snodd och ett halsband i 20 000 kronorsklassen klev ut. Hon verkade inte vara på sitt flörtiga humör, men det var hon nog rätt sällan. "Jag ringer till polisen", vrålade hon. "Jag ringer till polisen." "Gör det för fan", kontrade Subbe innan hon ens påbörjat sin första replik. Trofast, ursinnigt umgänge med sin...